Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily.
Och mig Alexandra. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Idag har vi en gäst med oss som heter Cornelia. Och vi har bjudit in dig till podden i form av att vara syster till en bror som dog. Ja. Han dog väldigt nyligen.
Precis.
Det var här i oktober och nu när vi spelar in så är det precis i början på november. Och det är din bror Kasper.
Precis.
Och, men jag tänker att du jättegärna skulle kunna få börja berätta lite om vem han var som person.
Ja, det skiljer bara inte ens 2 år mellan mig och Kasper. Så han var alltså 24 år, ja lite drygt 24. Han var en glad men väldigt envis kille får jag säga. Med stort jaktintresse, fotbollsintresse och ett, alltså han levde också för lantbruket skulle jag väl kunna säga. Och han jobbade på min och Kaspers mormor och morfars gård. Även när olyckan inträffade. Och jag vet hur mycket, han har i princip bara jobbat inom lantbruk sen han började jobba skulle jag väl kunna säga. För det var det han brann för. Framförallt det och jakten. Han bodde i ett hus mitt emot min mamma med sin hund som är 1,5. Och det är också en stor del av hans liv att han skaffade den här hunden, jakthunden, för att han skulle börja jaga med henne och sådär. Och jaktintresset har väl kommit nu de senaste åren framförallt. Vi förlorade vår styvpappa för 3 år sedan. Hastigt också. Min mamma vaknade och då hade han tyvärr gått bort. Och det var främst efter det som Kasper fick sitt stora jaktintresse. Då min styrpappa var jägare också. Och vi är vuxna med min styrpappa i 19 år. Så det var väl därifrån Kasper fick det stora jaktintresset egentligen skulle jag väl kunna säga.
Mm. Hade de jagat mycket tillsammans då?
Nej, alltså det hade de inte för min styrpappa. Jagade inte så mycket de sista åren. Men det var väl efter det som, efter att han gick bort, som Kasper kände att nej, men nu vill jag också börja jaga. Och det har han gjort en hel del. Han älskar jakten och jakten var helig för honom. Det var liksom så här, han hjälpte gärna till och sådär, men ingenting fick komma i vägen för jakten skulle man väl kunna säga.
Mm. Han jagade med sin vovve?
De var precis i början så han hade inte släppt henne än. Men hon hade väl fått vara med och spåra lite och sådär. Och jag vet, olyckan som hände ju den 16 oktober, en måndag. Och på lördagen hade hon faktiskt fått vara med när de jagade. Hon hade inte fått jaga, men hon hade fått spåra lite och använda lite så. Så att han hade börjat lite smått med henne.
Mm. Han har varit med på älgjakten då alltså?
Nu, jag kan ju inte så mycket om jakt, men det kanske det var. Mm. Jag skulle väl tro att det var älgjakt.
Ja, jag tror att den började där första veckan där i oktober.
Ja.
Mm.
Kan vi kan inte heller mycket om jakt egentligen. Vi bara försöker låta insatta
ja. Ja. Jag kan inte heller så mycket. Det jag vet är, det han främst har skjutit är vildsvin. Då han har hjälpt bönder att hålla dem borta från åkrarna, helt enkelt. Så det vet jag. Vildsvin har han skjutit en hel del.
Mm. Men nu, måndag den 16 oktober, så var han med om en olycka på den här gården.
Där han jobbar. Det är ju våran mormor och morfars gård. Och vi är uppvuxna där. Så att vi är uppvuxna i ett lantbruk. Och Kasper har jobbat där i omgångar mycket. Och gjort de här arbetsuppgifterna ofta. Och väldigt många gånger. Och då var han och min morfar skulle ta in ensilagebalar. Och varpå en bal faller ner från kärran helt enkelt. På honom. Och jag var inte där, men min morfar var där. Så han påbörjade ju hålare då på min lillebror. Varpå min mormor ringer mig. Detta är väl kanske 11:30 skulle jag tro på dagen. Ringer mig och säger, sitter du ner? Och då tänkte jag direkt, för så ringde hon mig när min syrpappa gick bort. Sa, sitter du ner? Och då tänkte jag väl att min gamla mormor kanske har dött. Eller alltså något sånt. Men då sa hon att det har hänt en allvarlig olycka. Och helikopter är på väg. Och då frågade jag, vem är det? Och då sa hon att det är Kasper. Hon fick knappt fram orden på vart det var. För jag sa liksom, var ska jag åka, vart är det? Varpå hon fick knappt fram vart det var eller vart det här gärdet ligger då. Till slut så kunde jag väl förstå vart det var. Varpå jag ringer vår pappa som bor i Halmstad. Och säger till honom att Kasper har varit med en olycka. Och sen så... Man hamnar ju i någon chock. Alltså det är ju, man får ju ett adrenalinpåslag. Så att jag börjar ju irra runt i huset och väcker min sambo och säger att Kasper har varit med om en olycka. Innan jag förstår, alltså innan jag klarar av att sätta mig i bilen och varpå jag tar med min hund. Vilket är helt också, alltså jag förstår inte varför jag tog med mig en av våra hundar heller. Men jag satte mig i bilen med min pappa i luren och körde rent ut sagt som en idiot till den här platsen. Så jag var där på bara några få minuter. Och då var det två ambulanser, en polisbil, en brandbil, en beredskapsbil och min morbror och morfar där då. Varpå en polis och beredskapsledaren fångar upp mig för att jag springer ut från bilen. Med min pappa i telefonen och springer ut och de fångar upp mig, sätter mig i ambulansen och säger att det är allvarligt. Och att helikopter är på väg. Varpå, ja, man är ju i sån chock. Och min pappa som bor i Halmstad, han var ju också i chock. Och bara, han undrar ju var ska jag åka? Liksom, vart kommer de köra honom i helikoptern? Men det visste vi ju inte ändå. Sen ansluter min mormor och min moster. Och sen ansluter min morbrors tjej. Och min mamma jobbar på sjukhuset i Skövde då. Så hon är ju på sjukhuset och får veta det här också. Hon fick veta det innan mig givetvis. Men hennes kollegor tar hand om henne där. Och min andra lillebror, Karl-Johan som är 18, han åker till min mamma. Och vi ser ju bara att det är, vad kan det vara, 8 personer kanske som står och jobbar med Kasper hela tiden. Och de försöker ge oss uppdateringar också om hur det går, hur läget ser ut och så. Men det är väldigt svårt för dem att ge också. Sen kommer helikoptern och då är det ju en läkare i helikoptern också. Och en narkossköterska. Så de stabiliserar och sätter infarter på Kasper. Sen bestämmer de att det blir Sahlgrenska. Och sen flyger de helt enkelt. Varpå min pappa sätter sig då i bilen och åker direkt till Sahlgrenska. Och vi anhöriga då som är där får ha ett möte med en av ambulanspersonalen som berättar liksom, det här kommer ske nu. Jag och min mamma sambo och min morbror tjej åker till min mamma som är på det sjukhuset där hon jobbar i Skövde då. Och där får vi sätta oss i ett anhörighetsrum på akuten och vänta. Vi vet egentligen inte mycket. Vi vet egentligen ingenting mer än att det är väldigt, väldigt allvarligt att morfar har gjort HLR och att Kasper är medvetslös och att de har sökt ner honom. Efter mycket omvände så kommer ambulanspersonalen in till oss igen där och är väl, alltså de, all cred till dem för de har varit fantastiska verkligen. Och ger oss numret då till dit Kasper kommer hamna på Sahlgrenska. Jag tror att det var intensiven, jag minns inte riktigt. Men jag tror att det var intensiven. Och sen så säger de till oss att vi ska åka hem och packa. Men vi behöver inte stressa. För det kommer ändå oavsett inte hjälpa. För att Kasper, när han landar i Sahlgrenska, så kommer de ändå behöva göra CT, det är röntgen, och eventuellt operera och sådär. Men sen så, ja, det är ju lite som en dimma. Men sen så vet jag, jag tror att antingen ringer mamma Sahlgrenska eller så ringer de och säger att de vill att vi ska komma omgående men att vi inte ska stressa. Så vi åker alltså i två bilar. Då har min pappa och min styrmamma precis kommit fram till Sahlgrenska. Men vi åker två bilar här från Tidaholm med min mormor, morfar, moster, mamma, mammas kille och morbror tjej. Åker till Sahlgrenska och det känns givetvis som den längsta bilfärden i hela ens liv. För fast att vi bara har inte ens 2 timmar till Sahlgrenska så det är 2 timmar för långt. Och min och Kaspers pappa ger hela tiden, eller försöker ge de uppdateringar han har från Sahlgrenska. För han är ju på plats, men han får också sitta i ett anhörighetsrum på akuten väldigt länge. Utan att veta någonting. Så att han vet egentligen inte mer än oss. Och de ringer ju till oss också och säger... När vi var på väg in fick vi väl veta att båda smalbenen är brutna på ungefär samma ställe. Käkfrakturer. Blödning i huvudet tror jag det var. Skallfrakturer. Och revben. Mer än så vet vi inte. Och att han opererades då. Opererade huvudet. Vi kommer fram. Jag tror nog att vi får gå in. Antingen får vi gå in till Kasper direkt eller så får vi träffa en läkare innan vi får gå in till Kasper. Oavsett så fick vi träffa en läkare då som förklarade lite mer ingående om skadorna och skadeläget just då. Varpå de säger ju direkt att det här är livshotande, kritiskt och otroligt allvarligt. Det är den allvarligaste typen av skador man kan få. Vi vet inte hur det här kommer gå. Typ. De har satt in ett dränage i hjärnan på honom för att kunna ta bort trycket från huvudet. Trycket är ju det farliga. Vi som är friska har ett tryck på 20 ungefär. När vi nyser så har vi ett tryck på 40 i en halv sekund. Dränaget börjar tappa efter att trycket ökat till 25 då. Vi får gå in och träffa Kasper och det är ju helt ofattbart att se sin lillebror ligga i en respirator. Samtidigt som för mig var det väldigt, det låter så hemskt att säga, men det är, man föreställer sig att det ska se värre ut än vad det gjorde. Skulle jag nog ändå få säga, för att jag tyckte att det var väldigt fint, fast att det var slangar, mediciner och sladdar och maskiner överallt. Varpå, vi är alltså hela familjen nästan där. Senare på kvällen så åker min styvmamma hem, men alla andra är kvar. Och jag minns det så väl att då ska min morbror tjej åka hem. För det är ju hon som har skjutsat oss för att vi inte skulle köra själva. Och då ska jag följa henne ut till bilen. Eller följer jag och mormor för henne ut till bilen. Då ringer de och säger att Kaspers tryck i huvudet har ökat. Och då blir, alltså det blir ju i princip som att det, alltså jag vänder mig bara om och springer in igen och springer upp. Fast att det är mitt i natten. Och så höll det på. I några dagar. Att de stänger det här dränaget en gång i timmen. För han var på centralintensiven. Och det är intensiven för multitrauman. Kan man väl säga. Och de det, alltså personalen där är verkligen fantastiska. Och där sänger man dränaget för att mäta det riktiga trycket i hjärnan en gång i timmen. Gör man på centralintensiven. Och det är det trycket man utgår ifrån. Så att då hade det ökat, så de tog honom på en akut CT igen mitt i natten. Även dagen efter gjorde de samma sak. Jag minns inte om det var någon mer gång. På tisdagen där fick vi ju träffa neurokirurger, flera stycken. Varpå den ena var... Det märktes på honom att det är en läkare med otroligt stor kunskap. Men han ville inte ge oss något hopp överhuvudtaget. Utan han var väldigt tydlig och sa i princip att det här kommer inte gå. Och då blir man ju såklart helt förkrossad. För det är väldigt svårt att ta in att de säger att ja, men han kommer inte klara detta, samtidigt som man vet att han ligger där inne och lever. Så det var verkligen en tuff tid för mig och min mamma och min pappa såklart. Att vara där inne och dras mellan hopp och förtvivlan hela tiden. Men att samtidigt i bakhuvudet veta att de sa ju till oss att skulle han klara det här så är det ett mirakel. Då har det skett ett under. Och, men de sa också att vi kan inte säga att han inte kommer klara det här. För att det är biologi och man vet inte. Men det ser verkligen inte bra ut. Sorry.
Så då, just där och då var det här dränaget och respiratorn som egentligen hjälpte han att leva?
Ja. Alltså de sövde ju ner honom redan i ambulansen och i ambulanshelikoptern. Så att han låg ju nedsövd hela tiden. Och så det är ju egentligen det som hjälpte honom att leva. Framförallt dränaget skulle jag vilja säga. De ville göra en MR också. Men en MR, då måste man ligga helt plant i minst 30 minuter, ofta en timme. Och Kasper kunde inte ligga helt plant för att då öka trycket i huvudet. Utan han låg liksom lite upprätt med ryggen liksom. Så de försökte hela tiden stabilisera för att de ville göra en MR. För på en MR så kan man se om, heter det hjärnstammen eller hjärnbalken, hjärnstammen, är skadad. Och det är ju den som reglerar vakenhet och andning bland annat. Så det är ju den som gör om han hade kunnat vakna igen till exempel eller kunna andas själv. Och det ser man inte helt på en CT. Men på onsdagen så får han äntligen en plats på neurointensiven. Så då blir han flyttad ner till neurointensiven. Och där, centralliv är fantastiska. Men på neurointensiven, det är ju... Alltså, de besitter så jävla stor kompetens alltså. Och de gjorde allt för Kasper. Precis allt. Och de var så... Alltså, all personal på båda intensivvårdsavdelningen var fantastiska mot oss anhöriga. De fixade så att vi fick sova. Det fanns en ledig sal inne på intensiven varpå jag och mamma fick sova där. De fixade anhörighetsrum som fanns i källaren. Vi fick sova i väntrummet. Jag menar, vi snittade väl oftast mellan 7-10 personer där. Så att de var verkligen fantastiska. Men på Neuroiva så var det... Där är det... De var väldigt inkluderande där. Och fast att de kanske gjorde undersökningar på Kasper och så sa de liksom att vi fick vara kvar och inne hos honom. För vi var i princip inne hos honom nästan dygnet alla timmar förutom några timmar på natten. Och där... en del av en blev ju glad för att han blev flyttad till Neuroiva, för att då tänkte man att men då ger de honom ändå en chans, för det finns inte alls många platser på neurointensiven. Inte alls många, verkligen inte många. Och med tanke på att jag tänkte att okej, men om de väljer att flytta ner honom dit så kanske det finns ett hopp. Men man förstod samtidigt hur illa det faktiskt var, och vi sov i princip ingenting. Första natten sov vi en halvtimme i väntrummet, andra natten sov vi 3 timmar tror jag. Så att, och att sova på ett sjukhus som jag då, som sov i väntrummet ena natten, det tänds det så fort någon rör sig och man vaknar i panik så fort telefonen ringer eller så fort en dörr öppnas, för att man tänker då att någon ska ringa och säga att det har hänt någonting. Som när jag ringde min mamma Då kanske hon var nere och åt. Och hon svarade liksom med att börja gråta. För att hon frågade direkt. Vad har hänt? Vad har hänt? Och det är verkligen hemskt att se sina föräldrar så, alltså, så förstörda. Fast att jag också var det. På torsdagen så väljer jag att åka hem. För då säger jag att om jag åker hem och sover hemma i natt. Då har jag sovit där från måndagen. Men ring bara mig om jag behöver komma in. Ring inte och väck mig för någonting som ni inte tycker är relevant för mig att hålla mig vaken för på natten. Ring bara om jag behöver komma in, sa jag. Jag åkte hem. Mamma ringer och väcker mig fredag morgon. 6:15 på morgonen. Och säger då, trycket har ökat. Jag tror det hade varit uppe på 60 nästan, tror jag. Du behöver komma in. De sa att vi skulle ringa anhöriga. Eller de andra i familjen. Varpå, ja, men jag packar ner lite och åker in helt enkelt. Och det är också hemskt att veta att de säger att vi som var hemma, mamma och pappa var ju där hela tiden. Men vi som är hemma behöver komma in. Varpå jag också får veta att min mormor som också var där på torsdag kväll när jag var hemma har svimmat in hos Kasper. Och låg inlagd på akuten på Sahlgrenska. För att då visade det sig att hennes njurvärden var dåliga. Och ja, men uttorkning, man har varit ledsen och inte ätit bra och sådär. Så hon ligger inlagd på akuten. Jag kom fram till Sahlgrenska. Efter några timmar så får jag... Jag kan ju tillägga att jag är helsyster med Kasper. Sen har jag och Kasper 3 halvbröder också. 2 på min pappas sida och 1 på min mammas sida. Jag, mamma, pappa, pappas fru och mammas kille får träffa 2 neurokirurger och 1 narkosläkare. Varpå de berättar då att vården kommer avslutas. Och det är ju en känsla som inte går att beskriva. Veta att vården kommer avslutas. Men de satt med oss länge och förklarade och svarade på alla våra frågor. De var, speciellt ena läkaren, otroligt fin med oss. Och verkligen förklarade hur allting går till. För då blir man ju automatiskt så här, vad menar ni med att avsluta vården? För att det man vet, har man inte varit med om något sånt här, så tänker man att man drar ur respiratorn med en sladd. Det gör man ju inte. Utan man tar ju bort mediciner och ja, sådär. Och då blir man ju lite så här, men om ni ska ta bort medicinerna, tänk om man vaknar då eller tänk om han har ont. Men de försäkrade oss att det kan inte ske. Utan han är så pass djupt medvetslös i sig själv och han har inte känt någon smärta överhuvudtaget. Och han har varit så djupt medvetslös i sig själv. De svarar på alla våra frågor och sen så går de. Men en sköterska är kvar med oss. Och hon ringer sen kuratorn. Och narkosläkaren som var med kommer tillbaka för att han erbjuder sig att även vara med och berätta för de andra i vår familj. Alltså mormor, morfar, farmor och 2 av våra halvbröder, min moster. Alltså där. Så han berättar igen då, fast för dem när vi är med. Och det tycker jag är väldigt fint att han avsätter sin tid för att hjälpa oss med det. För att vi ska slippa berätta. Det är verkligen jättefint gjort. Och sen den fredagen så är det ju nästan som att... Ja, men det är helt sjukt att man sitter där inne hos Kasper och vet att han kommer dö. Det är helt sjukt att det är så. Varpå fredag kväll så känner jag min morbror och hans tjej kommer tillbaka. Och hans tjej och jag är väldigt nära vänner. Så jag gick ut med henne och då sa jag på kvällen där. Kasper är redan hjärndöd. Jag känner det. Jag känner verkligen att han är inte där längre. Fast att respiratorn är igång. Han är redan hjärndöd. Och morgonen. Och sen åkte jag hem igen. För att då vet man. Någonstans så blir det som att. Då kan jag inte få några samtal mitt i natten. Om att jag behöver komma in. Utan man vet vad som kommer ske, så då kände jag att då åker jag hem. Sen åkte jag tillbaka morgonen efter. Förmiddagen efter åkte jag tillbaka med mormor och morfar. Och då hade de redan påbörjat lite undersökningar för att konstatera honom död. Och för man konstaterar ju någon hjärndöd fast att den ligger i respirator. Eller ja, man konstaterar någon död när den är hjärndöd helt enkelt fast att den ligger i respirator. Och mamma och pappa hade ett möte med en donationskoordinator. Och vi hade sagt hela veckan, hade vi pratat lite om organdonation och sådär. Och vi hade sagt hela tiden att vi tror att det är någonting Kasper hade velat. För att hade det varit jag eller mamma som låg där och behövde ett nytt hjärta eller en ny njure, så hade Kasper gjort allt för att vi skulle få det. Så mamma och pappa beslutade sig om det, för att vi trodde att det var det Kasper hade velat. Och då påbörjas ytterligare undersökningar, för det blir röntgen av organ. Och så gör de även en speciell röntgen för att konstatera hjärndödhet, vilket de gjorde 21 oktober 1454. Och sen så måste de börja söka efter mottagare för organen, helt enkelt. Och då, han låg ju fortfarande i respirator då, för det behöver man göra om man ska donera organ, fast att han var konstaterad död. Men det, jag tycker ändå att det är fint, för att fast att han är konstaterad död så är han varm. Det ser ut som att han andas för att han har respirator. Han är inte stel. Och det tycker jag var fint. Att ändå kunna liksom få ett ordentligt avsked för mig. Att det inte är någonting som stressas fram. Den natten sov jag där, lördag till söndag. Och natten där donerade han sina organ helt enkelt. Och sen på söndagen runt lunch så fick vi ta ytterligare ett avsked av Kasper utan respirator. I ett jättefint avskedsrum på neurointensiven.
Fick ni veta vem som blev donator?
Mottagare menar du?
Ja, det menar jag.
Nej, det är ingenting man får veta, utan det har ju med sekretess att göra. Det är samma, mottagaren får inte veta att det är Kasper, och vi får inte veta vem som fått hans organ. Det man kan få veta efter några månader, som vi uppfattade, är att vi kan få veta att det var en 30-årig kille som hade hjärtsvikt som fick hans hjärta. Så mycket kan vi få veta. Och så här har det gått. Liksom. Hur det har gått för den personen som har fått organen. Men vi får absolut inte veta vem, utan vi får bara veta lite.
Mm.
Men det vi vet att de tog var hjärta, lungor, njurar, lever och eventuellt bukspottkörtel, tror jag det var.
Mm.
Så att det är många liv Kasper kan ha räddat, och vi kände väl att när Kasper inte kan få leva så är det ju fint att han kan ge liv till någon annan.
Mm. Verkligen. Ja, verkligen fint.
Ja, det, och det känns bra. Alltså för mig, jag vill inte tala för våra föräldrar, men jag vet att för dem också så känns det bra att, alltså det är det finaste man kan ge en annan människa.
Mm.
Ett liv tillbaka. Alltså tänk de som får det samtalet, att vi har ett hjärta till dig eller vi har en njure till dig. Det är fantastiskt.
Mm.
Och hade någon sagt till oss att men vi har en hjärna till Kasper, alltså vi hade gjort vad som helst.
Mm.
För att han skulle få leva. Alltså vi hade ju verkligen gjort det. Men nu kan man ju tyvärr inte varken donera eller motta en hjärna. Mm. Men jag tycker att det är fantastiskt. Och det enda vi valde att inte donera var ögon.
Mm.
Allt annat sa mamma och pappa okej till.
Mm. Mm. Och när du började beskriva olyckan så nämnde ju du vad som hände Men skulle du bara kunna förklara lite vad det var som föll ner?
Ja, ja, såklart. Jag är uppvuxen i det här, så det är därför jag pratar om det som om alla vet vad det är, såklart.
Ja.
Kasper jobbade ju då på mormor och morfars lantbruk. Där finns får och de skördar gärden och ensilagebalar och sådär. Och ensilagebalar är alltså djurfoder. Varpå min morfar och Kasper lastade på ensilagebalar som de skulle ta in då på en vagn. Och sen, morfar såg ju inte olyckan fast att han var där, men han såg den inte. Men sen är det grindar som åker upp på kärran efter att man har lastat. Men då antingen om Kasper skulle kasta upp en plastsvans som hängde ner eller någonting sånt innan de här grindarna hade åkt upp, så är det antagligen då en ensilagebal som har glidit ner.
Så hamnade han under den?
På något sätt, ja. Men när min morfar kommer fram så har balen liksom rullat bort, eller ja, den är inte där längre.
Mm.
Är brevet, den är inte över Kasper då. Han larmar ju direkt och pratar med SOS, och de instruerar honom att påbörja HLR. Så att han gör det, och min morfar är över 70 år gammal, men han gör HLR tills ambulanspersonal är framme.
Mm. Det här var på, det var inte precis på gården, utan det var på en plats lite utanför.
Ja, detta är, mormor och morfar äger två gårdar. Bara på den ena gården bor min mamma och lillebror, och på den andra gården bor mormor och morfar. Och detta var bara en bit, några hundra meter från där Kasper bodde. På ett gärde precis vid kyrkogården. Detta hände 10 meter från kyrkogården.
Mm. Har du varit där nu efter olyckan?
Ja, jag är där varje dag. Alltså, vi åker dit och tänder ljus. Och hans fotbollslag har gjort det. Och kompisar och vänner och sådär. Så att vi är där ofta och tänder ljus.
Mm. Ni har inte haft begravning för Kasper ännu, eller?
Nej, utan det kommer vi ha den 24 november.
Mm.
Kommer vi ha det. För det, först så sa vi hej då där på Sahlgrenska. Sen så, det påbörjas ju alltid, vid sådana här olyckor på arbetsplats så påbörjas det ju alltid en utredning. Där man ska utreda det som har hänt, Arbetsmiljöverket och ja, men sådär. Så det tar ju givetvis lite tid, och sen så har vi valt att kremera, att Kasper ska kremeras. För det är det han hade velat. Och vi vill ju gärna ha alltså begravning med urna och urnsättning direkt efter begravningen. Innan minnesstunden. Så att det tar mycket tid och planering. Och våran pappa då som bor i Halmstad. Jag och Kasper har varit där varannan helg ungefär hela vårt liv. Sen bodde jag hos pappa en period. Men vi har alltid haft god kontakt med pappa. Alltid. Men det är också, min pappa fick veta för några veckor sedan att han har en tumör på njuren. Bara 10 dagar eller någonting sånt innan den här olyckan. Och jag och Kasper var jätteledsna när pappa berättade det här. Det är mycket annat runt omkring också. Så 24 november blir begravningen. Men det är mycket att ta tag i. Han har ju en hund som nu hans ex och vän har hemma hos sig just nu då. Det är mycket att ta tag i. Och speciellt för mamma. Hon miste våran styrpappa för 3 år sedan. Och nu är det Kasper.
Mm. Mm.
Det är tufft, och pappa bor i Halmstad och han hjälper till alltså så gott han kan, alltså det gör han verkligen, men det är väldigt mycket att stå i helt enkelt.
Mm. Kommer ni ha begravningen på den här kyrkogården som är nära olyckan?
Nej, för att den kyrkan som är där, jag tror den är väldigt liten. Så att vi måste ha begravningen till de stora kyrkan. För att där kan man få in över 200 personer. Och vi räknar med att det blir väldigt många. Men han kommer begravas på den kyrkogården. För att min mamma har en familjegrav där. Där min styrpappa ligger. Och där har vi tänkt att Kasper också ska få vara. För att då är han inte ensam.
Mm. Hur har det varit med hunden? Märker man att han eller hon saknar Kasper?
Jag har ju inte haft henne hemma hos mig, för att när olyckan hände så åkte min morbror hem till Kasper och fick krossa en ruta för att få ut hunden. Och sen så hämtade ju Kaspers ex-tjej, eller vad det nu var, Svea. Och har haft Svea sedan dess. Men hon sa där efter någon vecka, tror jag det var, att Svea blev väldigt skällig och sådär. Och att det känns som att det är någonting hon saknar. Liksom. Och de har ju också varit på olycksplatsen och tänt ljus och sådär. Och det var väl främst efter det hon blev skällig. Men man vet inte. Alltså hundar förstår nog mer än vad man tror egentligen, tror jag.
Mm.
Men det är klart. Hon har ju förlorat sin husse. Kasper bodde ju med henne.
Mm.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och nu när vi spelar in det här så är det ju, det är inte ens gått en månad.
Nej. Det är egentligen helt galet. Hur mycket olika känslor som man kan känna. Och det, jag skrev ju ett inlägg för ett tag sedan att man tror att man vet vad sorg är. För att jag trodde jag visste det, för att min styrpappa gick bort för 3 år sedan. Men jag hade ingen aning. Det går inte att beskriva om man är arg, om man är ledsen. Och vissa stunder så blir man glad och får dåligt samvete för att man är glad. Det är verkligen, det enda som jag känner hela tiden är att det är fruktansvärt orättvist.
Mm.
Och att många kommenterar väldigt dumt. De menar inget illa, jag förstår det själv. Men folk uttrycker sig väldigt dumt utan att tänka. Och det påverkar mig, jag är en känslomänniska. Och blir lätt ledsen eller arg. Speciellt i sådana här situationer, för det är min lillebror. Och då, alltså det är klart jag skyddar honom och han kan inte prata för sig. Då får ju jag göra det, alltså så är det ju. Och det tar också mycket på krafterna att, ja, men att ta emot all, både all kärlek och folk som kanske inte har talets förmåga. Eller. Mm. Så det är tufft.
Mm. Har du något exempel på vad det skulle kunna vara för något som de har sagt?
Det var någon som skrev, jag beklagar, jag vet hur det känns, jag fick avliva min katt igår.
Mm.
Till exempel. Mm. Varpå sånt reagerar jag på, för att det går ju inte att jämföra. Och jag vet, det är jättehemskt att förlora ett djur. Jag är uppfödare och jag har också förlorat katter. Och det är jättehemskt, men det går inte att jämföra.
Nej.
Eller någon som skrev under tiden Kasper låg i respirator. Jag vet hur det är. Min lilla syster har också legat i respirator och kämpat för sitt liv. Hon mår bra idag.
Mm.
Mm. Eller någon annan som också skriver, åh, jag beklagar. Jag har också förlorat en nära anhörig. Min morfar gick bort förra veckan.
Mm.
Alltså, det är fruktansvärt hemskt. Men att lägga sin egen sorg i någon annans sorg, det är fel.
Mm.
Det är fruktansvärt fel, tycker jag. Och jag tycker det är jättehemskt att andra människor förlorar mormor, morfar, katt, hund, vad den är. Men jag skulle aldrig lägga min sorg i någon annans.
Mm.
För det är inte, nej, jag tycker att det är fel att man gör det. Sen så är det väl vissa som har skrivit, och så tragiskt, sånt får inte hända och ja, sådana grejer. Och det kan givetvis också provocera mig lite, för att jag säger bara, Kasper gjorde sitt jobb för att, alltså, Sveriges befolkning skulle ha mat på bordet.
Mm.
Han gjorde det han älskade. Nej, sånt ska inte hända och det är jättehemskt att det händer. Det är jättehemskt, verkligen. Och jag är, det är fruktansvärt det här. Men jag kanske hade sett annorlunda på det om jag inte var uppvuxen i det.
Mm. Ja, för det känns då som att det blir kritik mot själva yrket och så också, eller?
Ja, jag upplever det så, fast att folk säkert inte menar så.
Mm.
Och Kasper gjorde det han älskade in i det sista. Han älskade det här och han på frukosten, han åt ju frukost med mormor och morfar varje dag på jobbet. Så på frukosten en timme innan så hade han och morfar suttit och pratat om vilken traktor de skulle köpa härnäst. Alltså han brann verkligen för det här.
Mm.
Han gjorde det.
Det måste också kännas, alltså det i allt det här fruktansvärda måste ändå kännas fint på något sätt. Att ja, han fick göra det han älskade.
För mig känns det väldigt fint. Och det här med att de har sagt att han har inte känt någon smärta.
Mm.
Sen där, han blev ju medvetslös direkt när det här hände.
Mm.
Så att det sista han antagligen minns är att han gjorde sitt jobb med det han gillade.
Mm.
Sen är det fruktansvärt för oss anhöriga. Alltså en 24-åring ska inte dö, alltså oavsett hur den dör. Alltså det ska inte ske.
Nej.
Såklart. Och det här tar tufft på alla inblandade. Alltså mormor och morfar. Jag och Kasper, alltså vi har varit hos mormor och morfar flera gånger i veckan som vi föddes.
Mm.
De är som vår mamma och pappa också. Så det tar skithårt på oss. Och vi är en sån sammansvetsad familj. Antagligen mer än andra, eller vad jag märker i alla fall när jag pratar med mina vänner och sådär. Alltså vi firar allt som går att fira. Vi umgås hela tiden och hittar på saker. Och till exempel som nu igår, då ringde morfar och sa att han skulle bjuda på frukost på lördag. Så att då skulle bli 15 personer för att morfar ska bjuda på frukost. Alltså
mm.
vi är en väldigt, väldigt tajt familj och det gör också att det tar väldigt hårt på oss.
Mm.
Sen så är vi en tajt familj hemma hos pappa också. Men ja, pappa bor ju som sagt 3 timmar härifrån. Men han gör verkligen så gott han kan. Och är nära både mig och Kasper också. Och vi pratar med pappa flera gånger i veckan. Fast att nu när vi har blivit vuxna att vi kanske inte ses ofta. För att jag jobbar, Kasper jobbar och pappa jobbar. Och mina 2 halvbröder hos pappa är fortfarande små liksom, eller unga. Så att vi har väldigt bra kontakt med dem också. Men här, vi som bor i Tidaholm är liksom, ja men, de är min familj är mina bästa vänner och så är det. Och så har det alltid varit.
Mm.
Det låter jättefint.
Mm, verkligen.
Mm.
Jag tänker mycket på din morfar där som var med vid själva olyckan.
Mm.
Att det måste ta så himla hårt på honom också att ha varit där.
Ja, det har nog tagit väldigt hårt på honom. Sen är morfar som inte han visar inte så mycket känslor eller sådär. Men han är också fruktansvärt ledsen, både han och mormor. Och morfar, jag skulle nog kunna tänka mig att han fortfarande är lite i chock kring det som har hänt. Jag menar, han har ju fått göra hålar på sitt barnbarn. Och jag vill inte gå in för mycket, men jag vet att det inte var en så trevlig syn. Liksom.
Nej.
Så mycket kan jag väl säga. Och det är inte, det är verkligen fruktansvärt. Och jag är egentligen glad att mamma och pappa faktiskt inte var på plats. Att de inte behövde uppleva det. Fast att den som upplevde mest är morfar, så har ju vi andra också varit på plats. Liksom.
Mm.
Och sett när de har lyft in Kasper i helikoptern och flugit iväg med honom. Och amen. Sådär.
Mm.
Och den här olyckan blev ju också en nyhet som det skrevs om i media.
Mm.
Hur kändes det?
Jag brukar säga, eller jag tycker att Kasper ska hyllas på alla sätt som går, för att han är värd det. Han är verkligen värd att hyllas på alla sätt som går. Och sen så är det, automatiskt så fort det går ut i media så kommer ju också kommentarer från folk man inte känner. Och det är troll och, som uttrycker sig dumt och sådär. Och det är väl jobbigt för mig, för att jag går in i försvarsläge gentemot min bror. Fast att folk är dumma på nätet helt enkelt. Men annars så jag tycker att Kasper ska hyllas för den personen han var. Och speciellt det här med organdonationen. Hur viktigt det är att man pratar med varandra. Och sina nära och kära om vad man vill göra. För man vet aldrig när en olycka sker. Och det är, man ska aldrig ta varandra för givet. Och det är verkligen någonting jag har lärt mig efter det här.
Minns du vad det sista ni sa till varandra?
Ja, vi träffades söndag kväll. Alltså inte ens ett dygn innan det hände. Och han var färg för att spela fotbollsmatch. Och han köpte Monster. Alltså Tidaholm är en väldigt liten stad. Så man stöter ju på varandra lite titt som tätt. Så då gjorde vi det. Och då pratade vi om att han hade jagat dagen innan. Och han skulle spela fotbollsmatch. Och att vi skulle börja spåra med våra hundar. Tillsammans. För han skulle fixa klövar till mig. Så vi kunde börja med viltspår. Det var det sista jag och Kasper sa till varandra. Mm.
Tänker du att det är något speciellt? Och nu är ju det här som sagt väldigt nytt. Men jag funderar ändå så här. Är det något speciellt som du kommer göra för att hedra han?
Jag har ju redan anmält mig då till donationsregistret. Gjorde förra veckan. Men det finns så många. Alltså det jag har sagt och känt är att jag vill aldrig att någon ska glömma Kasper liksom. För att jag vet själv hur det är. Min mormors pappa gick också bort i en arbetsplatsolycka när han var 54. Inom lantbruket också. Och det är ingen jag minns om. Fast att jag minns någonting av egentligen. För att det var ju långt innan jag föddes. Så fast att min familj har pratat om honom så är det ju oavsett ingenting jag minns. Men jag kommer verkligen också kämpa för att men när jag får barn i framtiden, om jag får det, att de ska ändå veta vem Kasper var. Det är väldigt viktigt för mig. Att man inte, när begravningen är över så glömmer alla bort. Utan jag kommer fortsätta lägga ut om Kasper och skriva om Kasper och sådär. För det är väldigt viktigt för mig. Att man inte, nu har begravningen varit. Alltså, ja.
Ja, vi är väldigt glada i alla fall att vi får dela Kaspers historia.
Ja.
Det känns fint.
Ja, jag tycker det är viktigt.
Mm.
Och viktigt att lära ut om just organdonation. Hur mycket det förändrar liv och det är brist på organ i Sverige. För det är inte, tack och lov, inte ofta olyckor händer. Eller så pass ofta olyckor händer där man kan donera organ.
Ja, vi kan jättegärna länka i texten till det här avsnittet där man kan läsa mer om organdonationer.
Jättegärna. Och det vet jag både pappa och mamma också uppskattar och jag vet att de verkligen tycker att det är ett ämne som borde lyftas.
Ja, verkligen. Så viktigt.
Vi brukar också fråga våra gäster om de har fått något extra bra stöd. Eller något som de har saknat. Nu är det här väldigt färskt som sagt för dig. Men är det något speciellt som du känner så här långt har varit extra bra för din del?
Det är ju väldigt svårt för mig att säga när jag fortfarande lever i det. Men det som jag tycker är skönt är att mina vänner, de låter mig avgöra om jag vill ses eller vill prata. Och vill jag göra det så bjuder de indirekt till det. Men de accepterar också om jag inte vill det. Om jag bara dyker upp utan att prata om det. Samtidigt som jag är en människa som behöver få älta. Jag behöver få prata och prata och prata. Och de tar det. Fast jag säger samma sak 10 gånger om så tar de ändå det. Och det tycker jag är väldigt fint. Och även mina valpköpare och sådär. Jag har fått jättemycket blommor och över 100-200 meddelanden kanske. Och det är fint att se att man har så många människor runt sig faktiskt.
Och är det något speciellt som du önskar att någon hade gjort så här långt som de inte har gjort?
inte vad jag kommer på faktiskt. Det enda jag tycker är jobbigt, det är fortfarande, det är att gå in på ICA och man ser att folk vill gärna komma fram och de blir obekväma och de vill beklaga, och gör de det, då bryter jag ihop i kassan på ICA. Det tycker jag är jobbigt.
Hade du önskat att de inte kom fram då?
Ja, jag hade gjort det. Men jag vet, alltså min familj, jag vet inte min familj, men de är nog inte sådana. Men jag tycker att det är jättejobbigt när folk kommer fram bara för att beklaga sorgen och sen gå vidare. De ger mig inte utrymme för att prata.
Är det någonting annat som du känner att du skulle vilja säga eller berätta? Eller?
Jag vet inte riktigt. Det, jag tycker bara att jag nu efter att ha upplevt det här har lärt mig att man inte ska ta varandra för givet. Och det spelar egentligen ingen roll om jag säger det till alla i Sverige. Ta inte varandra för givet. För jag tror inte att man förstår att man inte ska göra det förrän någonting händer. För jag också har tagit andra för givet. Alltså mina nära och kära för givet. Det kommer jag aldrig någonsin göra igen. Man ska inte bråka över små saker och vara osams. För man vet aldrig vad som kan ske.
Vi brukar också fråga våra gäster hur man äger sin sorg. Och nu är det ju som sagt väldigt, väldigt, väldigt nytt för dig.
Mm.
Men jag vill ändå fråga dig hur du äger din sorg.
Ja, alltså jag ger mig själv utrymme för att känner jag att jag behöver vara ledsen fast att jag inte känner att jag kan inte vara ledsen nu, det kommer inga tårar, så är det helt okej. Och det är okej att jag försöker intala mig själv och intala mamma till exempel och pappa att det är okej att må bra i 10 minuter och vara glad och tänka på något annat. Man behöver inte ha dåligt samvete. Och jag försöker hela tiden tänka, vad hade Kasper velat? Kasper hade velat att vi var glada, att vi mådde bra, inte var osams. Så försöker jag tänka. Och det är nog så jag äger min sorg, att vad hade Kasper velat?
Och så vill jag bara flika in att du faktiskt också har registrerat dig till vad heter det? Donations...
Jag har
registret.
Precis. På Socialstyrelsen. Och det är jätteenkelt, det tar 1 minut. Och där kan man välja vilka organ man vill donera eller inte donera. Så det är jätteenkelt.
Viktigt, verkligen.
Ja, och det är också viktigt nu när pappa har en tumör på sin njure som han kommer behöva operera snarast. Liksom. Det är det också viktigt. Man ska ta tillvara på det man har. Så är det.
Ja, verkligen.
Ja, det har varit jättefint för oss att få prata med dig och få höra om Kasper. Och vi ska också fortsätta att hylla honom och prata om donationer.
Tack så jättemycket.
Ja, och vi skickar massa kärlek inför begravningen också.
Jättesnällt, tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.